Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Idag tänkte jag prata med er om en grej som jag har tänkt på alldeles nyligen faktiskt. Det är ju så jag blir inspirerad av allt möjligt runt omkring mig. Och nu på sistone så har det slagit mig att det här förekommer. Ganska, och jag ser en röd tråd i detta, så jag ska förklara. När jag kommer i kontakt med människor som är nya för mig och vi har inte träffats förut, de kommer som en kund kanske första gången eller de börjar följa mig på sociala medier och sådär för första gången och är helt nyinsatta i vad jag håller på med och hur min filosofi ser ut. Och så behöver man hjälp med sin hund och så börjar man läsa på lite grann eller så träffar man mig för att få hjälp. Och då kommer man väldigt långt. När man är ny så kommer man väldigt långt med några få grundprinciper. Så att när man inte kan så mycket, när man inte alls är insatt i just den här filosofin och när man inte har någon bred eller djup kännedom om hundpsykologi så börjar jag naturligtvis med grundprinciperna och det handlar om strukturen som behövs i vardagen, strukturen som behövs under promenaderna, naturligtvis energin, vad det handlar om och hur man kan få till det, vad man ska göra, vilket kroppsspråk man ska ha. Vi går in och pratar om att det är okej att säga till hunden till att börja med. Att det till och med är nödvändigt och avgörande att man tillrättavisar i rätt lägen och på olika sätt och så vidare. Och man kommer i början väldigt långt med det här. För har man inte gjort någonting och har man inte förstått mycket gällande det här så kommer man väldigt långt med 3, 4, 5 grundprinciper. Och så börjar man märka stora förbättringar redan då. Och som jag sa till en kund häromdagen som också är delaktig i eller liksom också är en del av inspirationen, för jag har haft en hel del konsultationer det sista som har varit i den här kategorin. Och som vi pratade om då häromdagen så ja, men i början så liksom man kommer långt med de här detaljerna och man är glad och tacksam. Som i hennes fall, hon hade en hund som gjorde helt groteska utfall. Och hon var livrädd för att gå ut med sin hund. Hon var rädd att kunna hålla tillbaka sin hund så att hon inte tappade hunden. Någonting skulle gå riktigt illa. Så i det läget är man bara tacksam om man överhuvudtaget orkar hålla tillbaka hunden. Man vågar knappt vara så krävande att man ens vågar tänka tanken att hunden ska sluta med utfallen helt och hållet. Det känns alldeles för avlägset i det läget många gånger. Så att man är liksom bara tacksam om man liksom, ja men om jag kan visa dem hur de ska hålla i sin hund så de inte tappar den. Sen får den fortsätta göra utfall i så fall, men bara jag inte tappar den. Alltså det är när det är riktigt illa. Och så känner man på det viset. Men sen när man börjar få kontroll över situationen och man har börjat med de här, man har börjat praktisera de här grundprinciperna och det börjar gå bättre och bättre och man känner, men som hon sa till mig, jag är inte ens rädd för att träffa andra hundar längre. Förut var ju det liksom, och jag sa det till henne, för vi träffades för tredje gången häromdagen inom loppet av ett halvår och så jag minns hur det var första gången vi träffades. För att då bara när Amme gick och hämtade en hund. Och bara vi körde liksom första hundmötet. Eller alla hundmöten under vår första träff. Bara när den andra hunden uppenbarade sig. Det räckte med det. Så höll du andan. Började bli blå i ansiktet. Krama åt det där kopplet så hårt. Och stramade så hårt att dina knogar var vita liksom. Och axlarna var uppe i öronen och du var så spänd och så rädd. Och så ser det inte alls ut längre. Ett halvår senare står vi här och det kommer en hund Och du blinkar inte ens, du rör dig inte, liksom, du drar inte upp någonting, du andas ordentligt, du rycker inte till. Allting ser jättefint ut. Du reagerar inte bara för att det kommer en hund. Du reagerar inte ens när din hund morrar och säger okej, ser du den där hunden? Jag vill hålla avstånd till den. Liksom. Du reagerar inte ens då. Förut hade en sån grej som en morrning från din hund skjutit upp dig 3 meter i luften, så rädd som du hade blivit för att du var så spänd, så du hade blivit så överraskad av morret. Eller så hade du ryckt till eller någonting där av ren rädsla, liksom, för att det skulle bli värre. Så att i det läget så kommer man så himla långt bara med grundprinciperna. Och sen börjar man bli kräsen. Det är den naturliga utvecklingen, skulle jag säga, att när man har åstadkommit det där och insett att men fast jag är inte ens rädd längre. Hunden går inte att dra som en tok hela tiden. Vi kan träffa människor eller hundar eller vad det är utan att hunden gör en skandal av det och så vidare. Då börjar man bli lite mer kräsen och så vill man ha lite mer och så vill man finslipa det och justera där. Och bli ännu bättre helt enkelt. Och för mig är det ett sundhetstecken. Jag tycker att det är positivt. Och när vi pratade om det då häromdagen så sa hon, men jag vet inte, jag kanske börjar kräva för mycket nu. Och jag sa nej. Du kräver inte för mycket, det är jättebra. För mig är det ett sundhetstecken att man vill mer. Så länge man är villig och så länge man förstår att en önskan om att få mer, en önskan om att det ska gå ännu bättre blir ett resultat av vart man tar sig själv. Alltså hunden kommer aldrig bli bättre än vad du blir. Så att så länge man är införstådd med att man själv måste arbeta och göra sin del och är villig att göra det, ja, men då var precis hur kräsen du vill. Problemet blir ju bara när man, alltså då det uppstår bekymmer är ju när man vill att hunden ska bli så himla mycket bättre men inte är villig att göra, villig att bli bättre själv och göra det jobbet som krävs för att man ska bli bättre själv. Man kanske inte ens har förstått att man behöver bli bättre själv för att hunden ska bli det. Men i alla fall. Och jag märker det här grundläget när man är ny. De allra flesta av mina kunder korrigerar inte sina hundar antingen alls eller tillräckligt. Därför att de har lärt sig så som de har förstått det. Där de har liksom snokat runt tidigare och försökt få hjälp. Så har de hört talas om att man inte ska tillrättavisa sin hund. Man ska inte korrigera hunden. Man ska inte på något sätt visa hunden eller meddela hunden att den gör fel, att man är missnöjd, att det där inte var okej. För det finns andra filosofier än min naturligtvis där ute. Och det finns filosofier som bygger på att det är dåligt för relationen till sin hund att säga ifrån, att säga nej, att visa att det där är inte okej, jag accepterar inte det. Det finns filosofier som menar att relationen blir sämre om man gör det, att hunden kan bli rädd för en och en massa andra saker som för mig är bullshit, men okej, det är inte det för alla. Och då kanske man har varit och fiskat lite grann i de pölarna och inte kommit så långt som man vill, och så hittar man mig och så kommer man hit och så står jag här och säger, men herregud, det är okej för dig och säga nej till hunden. Det är till och med så att du måste göra det i det här läget om du vill att hunden ska lägga ner. Du måste säga ifrån till hunden. Du måste visa i det här läget att du inte godkänner vad hunden gör. Och att du inte accepterar det. Och att du håller nolltolerans inför det här. Och punkt slut liksom. Och när jag beskriver resonemanget bakom det här. Alltså, att det funkar så i livet, punkt slut. Det finns ingen art någonstans. Det finns ingenting i livet som inte bygger på de principerna. Att om du vill att någonting ska upphöra, så måste det finnas en konsekvens i det som gör att det blir tillräckligt. Vad ska man säga? Om du tillsätter en konsekvens som gör det antingen obehagligt eller otolererbart, skulle jag säga, för mig att fortsätta, så kommer jag inte fortsätta. Så om du tillsätter någon slags konsekvens som gör att gud, jag klarar inte av, alltså jag kan inte hantera, tolererar inte att befinna mig i det här läget. Så jag gör inte det här igen. Den konsekvensen måste in många gånger, och definitivt om du vill eliminera någonting. Man kan köra avledning och presentera ett nytt beteende, gör så här istället så blir du belönad för det. Men det är egentligen bara, då egentligen föreslår man någonting nytt. Det är egentligen bara det man gör. Titta, det blir så himla mycket roligare om du gör så här istället. Och så får hunden bestämma sig för om den håller med om det eller inte. Och många hundar tycker att okej, men då gör jag så en liten stund. Kammar hem belöningen och sen återgår jag till det jag gjorde innan. Som inte gav någon belöning, men det spelar ingen roll för jag redan kammat hem belöningen ändå. Så att avledning är inte effektivt i alla lägen. Det är effektivt i vissa lägen, men definitivt inte i alla lägen. Och vill man på riktigt ta bort någonting, så behöver man tillsätta en konsekvens som hunden inte tolererar, så att den slutar med det. Och när folk inser att detta inte bara är okej, utan en avgörande faktor för att ta sig till nästa nivå, då blir man nästan lite till sig. Man blir nästan lite ivrig över detta och bara, men gud, här har jag en massa att ta igen. Jag har gått i x antal månader eller år och gjort precis tvärtom, och nu blir jag lite ivrig här. Och nu ska naturligtvis min chinchilla här snacka på en grej som har en pingla i sig. Men ja, vi får hoppas att det inte blir olidligt för er att lyssna på det. Då blir man lite ivrig och så vill man så himla mycket. Och så börjar man att tillsätta de här principerna. Man börjar praktisera det här tillvägagångssättet och den här idén. Och så når man framsteg efter framsteg, och det går framåt och det känns bra. Och då börjar man passera basic-nivån. Man är inte längre en gröngörling. Man är inte längre en total nybörjare. Man har hört talas om en ny filosofi. Man har satt sig in i den. Man har fått den förklarad för sig. Man har känt själv att det låter rimligt, att det låter logiskt. Och så har man börjat arbeta utefter de principerna. Och börjat nå framgång, så att man har passerat den allra mest basic nivån av alla. Och håller på och avancerar. Men det är också så att nu det sista har jag haft en våg av kunder som har passerat basic nivån. Och nu har avancerat till nästa platå. Och i det här läget så går det verkligen upp för en. Även om det kanske gjorde det på ett intellektuellt plan tidigare, nu börjar det verkligen landa på riktigt i ens medvetande att teorin ska ju alltså översättas i praktiken. Så det som låter logiskt och förståndigt och fullt rimligt i teorin ska nu bli en verklighet i praktiken. Och det är faktiskt inte lika lätt. Så att i teorin så skulle jag säga att den filosofin som jag ställer mig bakom och som jag lovordar och förespråkar har superenkla principer. Det är så himla enkelt att förklara det på ett lättförståeligt sätt som gör att man verkligen känner, men herregud, det är klart att det är så här. För det är inga konstigheter. Det är verkligen inte det. Det är avskalat, det är simpelt, det är enkelt i teorin. Men till saken hör att vi är människor. Och i det här paketet, i människopaketet, så ingår en massa saker som krånglar till det helt enkelt. Både som vi är och hur vi fungerar, men också hur vi ska översätta det i våra liv och i våran vardag och med vår omgivning framförallt, som inte har gått en konsultation, som inte sitter och lyssnar på podden, som inte alls är insatt i det här och kanske till och med inte ens är överens om det här. Och så börjar det bli svårt. Och ett sånt konkret exempel, jag hade en annan kund nyligen som också har avancerat ifrån basic-nivån och har gått från en hund till flera hundar på relativt kort tid. Och det är hundar av en, vad ska vi säga, lite svårare kaliber. Det är inga små enkla hundar, utan det är större kraftfulla hundar. Så det är klart, bara det faktumet att den här familjen kan ha de här hundarna och att det ändå fungerar varje dag. Bara det är liksom ett kvitto på att man har avancerat ifrån basic. För är man basic så är det svårt att ens få det där att gå ihop måndag till söndag liksom. Men de hade lite bekymmer med en av hundarna och tog sig hit för att ta sig en närmare titt på det och gå igenom det och få förklarat för sig hur de ska göra och så vidare, vilka justeringar som behövs. Och då såg jag någonting som är så typiskt för den här kategorin som jag pratar om nu i det här avsnittet. Alltså de som har avancerat ifrån basic och nu vill mer. Den här kräsna, ivriga gruppen som vill ha mer. Som jag är så himla stolt över för att de har avancerat ifrån basic. För basic är trots allt basic. Det är då man är ny. Bara man fattar principerna. Det är väldigt enkla grunder. Du får vara ganska... Alltså jag är lat och bekväm av mig som person. Jag tänkte att du får vara ganska lat och bekväm av dig. Men jag är lat och bekväm av mig och jag gör det där ändå. Så att det får liksom vara rätt så illa om du inte ens kan ta dig kragen och praktisera de här grundprinciperna. Men när du har avancerat ifrån det, jag är så stolt över de här människorna. Så att inget ont över den här gruppen. Men jag har haft tillräckligt ifrån den kategorin nu nyligen för att det ska inspirera det här avsnittet. För att bara jag tänker på det så dyker det upp en massa namn och ansikten framför mig. Där jag inser, okej, det är dags att göra en podd om det här. För att ni är några stycken. Och jag minns så väl min tid i den kategorin också. Så att där, jag känner igen mig liksom. Och då märker jag någonting som sagt är så himla klassiskt. Det är att man börjar... För det första så börjar man tappa sin ödmjukhet. Man kan mer än de allra mesta nybörjarna. Man kan mer än dem, så man har avancerat ifrån dem. Så istället för att bara ha en massa nivåer över sig så har man en nivå under sig helt plötsligt. Man har tagit sig förbi och då har man en tendens att i brist på bättre uttryck börja bli lite högfärdig, börja tappa lite ödmjukhet. Börjar känna lite, men herregud, det här kan väl jag. Börjar himla lite granna med ögonen åt de som är nybörjare. Trots att det var typ 3 dagar sedan man var där själv. Men ni fattar vad jag menar. Det är lite den vägen man tar. Och jag ser verkligen mig själv framför mig när jag befann mig i den här kategorin. Jag har ju berättat om det här. Jag tror att jag har nämnt det i alla fall, om inte annat. I podden förr när jag hade fått ordning på... En av mina hundar som var väldigt svår, åtminstone för mig på den tiden, var han väldigt svår. Och jag fick extremt bra ordning på honom och helt plötsligt var man ju en expert liksom. Tror inget annat, herregud. Bara på den enda hunden så visste jag precis vad jag gjorde med alla hundar i princip. Och det var så Alfie kom till flocken. Så det är klart det ledde till någonting bra, men han satte mig också på plats och påminde mig om att lilla gumman, herregud, nu tar du dig vatten över huvudet här. Men i alla fall, det slutar bra det också. Han påminner mig om det här med ödmjukheten och det är det jag försöker göra med er nu också då. Så när man tappar det här så börjar man ta sig lite granna vatten över huvudet. Det är då man tänker att men jag skaffar en till hund, herregud, det här går så jäkla bra. Eller jag skaffar mig en svårare typ av hund, varför inte? Precis som jag gjorde båda de där grejerna igen och samma, vid ett och samma tillfälle. Så man börjar ta sig lite granna vatten över huvudet. Och så börjar det spåra ur lite grann där. Du behöver inte ens göra det med den allra nyaste hunden. Du kan göra det med någon annan hund i ordningen som man har om man har fler. Men det börjar spåra ur och man känner att man börjar tappa kontrollen. Man känner att fastän det här var inte så det skulle vara. Vad är det som händer? Och typiskt då för den här kategorin som börjar bli lite högfärdig är att man naturligtvis då glömmer att det är en själv som 99% av gångerna är grundorsaken till att det ser ut som det gör. Så direkt börjar man snegla på hunden. Direkt börjar man anamma de här tankebanorna som lyder typ ja, men vad är det för fel på honom? Varför gör hon så här? Kan det vara detta med henne? Kan det vara detta med honom? Och man glömmer helt bort att, hallå, kan det vara någonting med dig? Utan nej, det handlar om hunden. För glöm nu inte av, jag har faktiskt avancerat från basic. Okej, så att jag vet vad jag gör, det är definitivt inte jag. Utan vad är det för konstigheter med min hund? Och då börjar man när det här liksom spinner ur kontroll. När det här börjar dra iväg. Då har man ingenting mer att ta till, för att just det, jag är en nivå över basic. Det är inte så att jag är liksom i någon expertliga och spelar, utan jag är en nivå över basic. Och det är det man blir påmind om där. Men innan man kommer på det, då börjar man överkorrigera. Man börjar bli överdrivet fysisk. Och det behöver inte alls vara att man går runt och slår och sparkar på sin hund. Absolut inte. Men man har en tendens att överanvända kopplet till exempel. Man flyttar inte på hunden annat än med kopplet. Man får inte hunden att byta position eller plats eller läge annat än med kopplet. Så mycket av vad som händer styrs via det där kopplet. Och... Gud, när det blir tyst så inser jag hur mycket det plingar i bakgrunden. Hur mycket det måste ha stört. Ja, men i alla fall, jag är så inne i mitt här nu. Men i alla fall, så då... Man börjar liksom bli överdriven vad det gäller det här fysiska. Man börjar till exempel, hunden börjar ligga i och bli stressad. För att man själv börjar bli stressad över att det drar iväg. Men man vill inte erkänna sin egen stress över att... Oh, det här var lite svårt för mig. Det här var svårare än vad jag trodde. Man vill inte erkänna det där. Så man trycker ner den där stressen, man sätter locket på och så tror man att den försvinner, vilket den inte gör. Hunden snappar fortfarande upp stressen, börjar ligga i kopplet, och i och med att man inte har avancerat över basic, eller man har avancerat en nivå över basic och inte mer än så, så vet man inte vad man ska göra i det läget, så man tar till det man har, det man kan. Och det blir att hålla tillbaka hunden med armen, det blir att kanske buffa, knuffa, klacka, knycka, alltså använda sig av fysiska strategier för att sätta stopp för någonting som inte ens kommer ifrån hunden. Alltså man använder fysiska tekniker för att stoppa hunden ifrån någonting som inte ens är hundens fel, som inte ens hunden bär ansvaret eller anledningen till att det sker liksom. Och då blir det jäkligt fel, alltså sätts det där i system och det fortgår under en längre tid, då blir det definitivt bekymmer i relationen. Hunden börjar tappa förtroendet för människan och känner, men fasen vad du går och liksom säger till mig, och fasen får jag för skit för grejer som jag inte ens kan hjälpa sker liksom. Det är ju din skit. Det är din skit som jag manifesterar för att du ska göra dig av med din skit liksom. Men inte för att jag ska få skit för den. Så att här börjar man inse att det är svårt. Det är svårare att walk the talk än vad man trodde från första början. Det var lätt att walk the talk när man var på basic. Det var lätt att bara ge hunden en anvisad plats. Det var lätt att liksom ta ner den från möblerna när det inte passade. Eller sluta ha den där för att man insåg att det inte passade just för den hunden. Eller vad det nu kan vara. Det var lätt att strukturera upp promenaden. Det var lätt att inte uppmuntra exaltering och så vidare. Det var lätt att våga korrigera när man har förstått att man har rätt att göra, att man borde göra det i vissa lägen. De grejerna var lätta. Nu börjar man inse att resten av det här walk the talk, nu börjar det bli svårt. Därför att nu måste du verkligen hålla dig ansvarig för resten. Innan var det väldigt mycket så här, okej. Hunden är jobbig för att du är för slapp. Så att kom in med de här 5 grundprinciperna och så ser du skillnad. Och då är det ändå fortfarande mycket fokus på hunden, för att man ska flytta på hunden rent fysiskt. Sen kanske ska gå från att ligga i sängen till exempel till att ligga i sin egen bädd. Så det är ändå hunden som ska flyttas och så vidare. Man ska inte låta hunden explodera utifrån ytterdörren längre. Utan nu ska man begära att den sitter kvar. Och så ska man gå ut genom dörren. Och sen ska man bjuda ut sin hund därifrån. Det är fortfarande mycket fokus på hunden i basic-läge. Men när du avancerat från basic. Nu är det bara enbart fokus på dig. Nu är det väldigt mycket fokus på dig. Och då ska man ta ansvar för sig själv till 100%. Och jävlar vad svårt det kan vara alltså. Jag vet så väl vad svårt det kan vara. Jag menar, shit, hur fan kan det vara fel på mig? Jag är väl expert här nu. Jag har ju avancerat ifrån basic. Det är väl klart det inte är något fel på mig. Det är så lätt att hamna där. Så att vad man behöver göra då i det här läget. För det är så här, okej, vad är det jag behöver göra? Jag känner igen mig i det här. Vad fan ska jag göra liksom? Jo, nummer ett, du måste slow down. Du måste lugna ner dig, du måste dra ner på tempot, sluta ha så bråttom. Det här är ingen tävling, inte ens med dig själv. Bara lugna ner dig. Du tänker för mycket och du känner för lite. Det är det som är problemet. All den här teorin som du har börjat insupa, all den här teorin som du har börjat ta på allvar, äntligen, det är jättebra. Men den har också satt igång din intellektuella resa, den har också satt igång dina tankebarn och den har liksom börjat spinna iväg på någonting rent intellektuellt. Och det har inte stannat av, det har inte tagit en paus. Nu ska vi se här, nu lilla chinchilla, så kommer jag behöva att du inte plingar med den. Så. Så att det är liksom, här måste man gå in och förstå att resten av detta handlar om känsla. Och det är här det börjar bli svårt att walk the talk. För att känsla är ingenting du bara kan trycka på en knapp eller helt plötsligt få förståelse för. Det måste bara komma ifrån dig. Och det gör det när man lugnar ner sig. För när man drar ner på tempot, när man tar det lugnt, då lämnar man helt plötsligt utrymme för känslorna att komma fram. Problemet är när man inte gör det, när man har så himla bråttom och när man är borta i tankens värld, så släpper man inte fram intuitionen. Man släpper inte fram magkänslan. Man släpper inte fram ögat för kroppsspråket. Man släpper inte fram självinsikten för att man är så upptagen i den intellektuella världen. Så att känslorna får ingen plats, de får inte utrymme att ta sig uttryck. Så det blir ett problem. Och det är så himla klassiskt, för att när man tänker för mycket så är man inte närvarande i stunden. Man håller på att planera för vad som vore bäst att göra här nu. Man håller på att liksom ta fram någon slags strategi för hur man ska göra det här bättre och så vidare. Man gör en massa annat medan hunden är i stunden och bara, hallå, jag behöver dig nu. Jag behöver att du tar ett beslut och agera nu, och ändå är du borta någon annanstans. Jag känner ju det, att du inte är här med mig utan du är någon helt annanstans och jag behöver det här nu. Så det blir ett glapp där i kommunikationen. Och alltså, hur vi än vänder och vrider på det här, hur mycket teori man än kan ha, teori att lära, det är skitbra. Det är jättebra att ha den teoretiska kunskapen, men ingenting kommer att slå energi. Ingenting är viktigare eller går före energi. Och när du tänker för mycket, oavsett hur mycket kunskap du har, oavsett hur många kurser du har gått, hur många poddar du har lyssnat på, hur många inlägg du har läst, när du tänker för mycket så sabbar du din lugna, bestämda energi. Och vad händer då? Du sabbar följsamheten. Så att energi går alltid först, och det är det man måste komma ihåg. Och här har man hoppat över att vara ärlig med vad är det för energi jag faktiskt har i varje stund. Man har hoppat över det här steget att man behöver hålla sig medveten om sin egen energi innan man ens börjar tänka kring vad hunden har för energi. Eftersom hunden bara är steg två. Hunden är bara en reflektion av vad du projicerar ändå. Så att om du bara hoppar över dig själv och bryr dig om hunden, så gör du ingenting åt grundkällan, och då kommer ni ingenstans heller. Du kommer inte så långt som du vill i alla fall. Så att jag skulle vilja poängtera värdet, det enorma, omåttliga värdet som sitter i själva processen. Det omåttliga värdet som sitter i att det faktiskt tar tid. Det ska ta tid. Alltså bara det faktumet att det tar tid betyder att det går rätt till. Insikterna landar djupare, de blir fler. Du har utrymme och tid på dig att perfekt dina strategier, din teknik. Du kan bolla dina egna tankar och funderingar med dig själv. Du kan göra som jag, du kan prata högt för dig själv. Så att när du hör dig själv resonera, så märker du att, oj vänta nu, nej, det här låter konstigt, den köper jag inte, vänta, den här måste jag tänka några varv till. För jag märker att det finns grejer här jag inte har jag inte begriper riktigt än och så vidare. Alltså det värdet sitter i processen, värdet sitter i att det tar tid. Så det finns ingen anledning att ha bråttom när du ändå redan är på rätt spår. Jag är inte mycket för att slösa en hunds tid, men speciellt med tanke på att de inte lever alls lika länge som vi. Och jag vill inte vara nonchalant på den punkten och bara liksom dröja med hundens mentala hälsa. För att jag kanske har 80 år att leva när hunden har 15 liksom. Men när du redan är på rätt spår, när du redan når framgång, när du redan har hittat den filosofi som du känner dig nöjd med, så finns det liksom ingen anledning att stressa fram resten av resultatet. Du är egentligen redan i hamn på den punkten. Jag tänker så här att en energi som når väldigt långt, vare sig man har teorin där eller inte faktiskt, det är någon som är självsäker och trygg, men också laid back, avslappnad, har liksom en inställning om att även om jag inte har svaret framför mig här och nu, jag har en tilltro till att det löser sig. Någon som är ödmjuk och utgår ifrån att det är jag först. Jag tittar på mig först. Jag vänder blicken inåt först innan jag ens funderar över hunden. Innan jag ens tänker på vad som kan behövas med själva hunden och vad som gäller hunden. Så fokuserar jag på mig själv först. Någon som behåller den här ödmjukheten. Någon som vågar testa. Någon som känner att undrar om detta kan funka. Och så vågar man testa det. Någon som är ihärdig och som reser sig även efter bakslag, även efter nederlag, som fortsätter att liksom resa sig upp. Där har man en riktigt bra grundenergi. Det här ger en stabil utstrålning som inte har någonting att göra med perfektion. För dit når man aldrig någonsin ändå, som ett fast tillstånd. Allting är så himla temporärt, så även om man upplever ett perfekt moment, så är det precis vad det är. Ett perfekt moment är inte att man är i hamn på något sätt. Men en stabil energi som en hund kan känna sig avslappnad och chill med, som en hund kan känna sig trygg med, som en hund kan känna förtroende för och som den kan ha som förebild och påverkas positivt av. Så att det är så himla typiskt för just nybörjare att tappa ödmjukheten. Precis när man har avancerat ifrån basic nivå. Och bara inbilla sig att man, ja men jag klarade 200, så att det är klart den tredje kommer vara som en dans på rosor. Och det är knappt att jag kommer behöva liksom tänka till, för vadå, jag har 200. Eller till exempel, som det var i mitt fall, jag har hjälpt en hund. Jag har fått ordning på en som för mig då var världens svåraste hund. Och bara för det så kan jag naturligtvis hoppa till och bara söka upp den allra svåraste hundrasen som jag kan hitta. Och välja valpen som verkar vara svårast av alla. Och så kommer jag naturligtvis göra en perfekt hund av den på ingenting. För att jag är ju någon slags expert nu liksom. Alltså det är så himla typiskt för nybörjare att tappa ödmjukheten tidigt. Och jag lovar dig, om det händer, då kommer det garanterat bli så att man stöter på en hund som sätter den på plats. Och skillnaden mellan de som kommer att inse att det är det som händer och de som inte kommer göra det är egot. Även om du tappar lite ödmjukhet men ändå inte har ett grandiost ego, så kommer du i det ögonblicket inse att fasen också, jag är alldeles för kaxig. Jag har mer kaxighet och attityd än vad jag faktiskt kan backa upp i frågan. Jag förstår att jag blir satt på plats av den här hunden nu för att jag tror att jag är bättre än vad jag är just nu i det här tillfället. Medan andra människor kommer att lägga skulden på hunden tack vare sitt grandiosa ego och bara känna att fan, den här hunden är knäpp i huvudet. Den här hunden är bortom all räddning. Den här hunden liksom det är något fel på hunden, för det kan absolut inte under några omständigheter vara jag och min kompetens och min inställning till saker och ting. Det finns ju inte på världskartan. För det är det ett grandiost ego säger till en. Så förhoppningsvis är du inte där. Men en typisk indikation för att man ingår i den här kategorin som jag pratar om här idag är om man har märkt, alltså om du har haft liknande problem med mer än en hund. Om det till exempel är andra hunden nu som har stressproblematik med dig. Om det är andra hunden nu som drar en jäkla massa med kopplet i dig. Eller det är andra hunden nu som du knappt får stopp på i stressen. Det är andra hunden nu som är mer reaktiv än vad du egentligen klarar av. Det är andra hunden nu som du beskriver på ett sätt som den som kände hunden före dig inte skulle känna igen den i. Eller, så det är ett typiskt exempel. Att det är andra gången eller mer som du upplever liknande problematik. Och jag kanske inte ens ska säga liknande problematik, för det är inte alltid man inser själv att det är just en liknande problematik. Så att kanske bara problematik egentligen. Och gå på det. Och en annan indikation är att man har problem, man har hundproblem som egentligen inte riktigt har löst sig. De blev bättre, men de har egentligen inte riktigt löst sig. Så att det är inte så att man kanske kom så långt som man kunde ha gjort. Man kanske inte använde sin fulla potential, men man blev bättre. Och bara det att man blev bättre gjorde att man blev lite väl mallig. Och nu helt plötsligt vill ha mer ifrån hunden än vad man faktiskt är kompetent nog att leverera själv. Så känner du igen dig i något av det här, så är risken att du ingår i den här kategorin. Och då är väl det jättebra att du inser det nu, för då finns det saker att göra, bland annat allt det jag pratar om här. Och jag har faktiskt fler förslag. Bland annat så skulle jag vilja föreslå en pratdetox. Minns inte om jag har pratat om det här förr. När jag gör någonting så lägger jag det bakom mig illa kvickt, så att jag har jäkligt dåligt minne vad det gäller grejer jag redan har sagt och gjort. Men i alla fall, en pratdetox är alltså att du bestämmer dig för att inte använda ord med din hund under x antal tid. Jag har berättat om det här flera gånger, kanske inte i podden, jag kommer inte ihåg, men under kurser och sådana saker. I början av mitt i början av min hundpsykologiresa, och jag insåg hur mycket av mitt jäkla kött som låg bakom att jag inte kom så långt som jag drömde om. Att det liksom låg som, det blockerade mig från att avancera så mycket som jag ville. När jag insåg det så införde jag en pratdetox och bestämde mig för att inte prata med mina hundar på 30 dagar. Så att jag markerade det i kalendern. Och det gäller egentligen, det gäller ord, inte ljud. Så att man kan absolut använda ljud för att påkalla uppmärksamhet eller avbryta något eller vad man nu behöver göra, men inte ord. Man ska inte ha konversationer, man ska inte ha monolog med sin hund, för det är ju egentligen det är. Man ska undvika att använda ord, därför att ord för oss har en innebörd som den inte har för hunden. Så att vi lägger värderingar i det. Vi smittar de här orden med våra värderingar, och våra värderingar har en viss energi. Och sen bara för att vi pratar och vi tycker att vi gör oss förstådda för att vi pratar och vi förstår själva vad det är vi säger. Så även om vi inte skulle hålla med om det på ett intellektuellt plan, vad jag ser gång efter annan att folk gör är att man någonstans ändå utgår ifrån att hunden förstår. För jag har ju faktiskt sagt nej. Jag har ju faktiskt sagt sluta med det där. Jag har ju faktiskt sagt gå bort därifrån. Jag har ju faktiskt sagt gå och lägg dig. Och när man har hört sig själv säga de där grejerna, då utgår man ifrån att man har gjort vad man ska. Jag har kommunicerat till min hund vad jag vill att den ska göra. Och så gör han inte det. Och det enda hunden hör är... För att hunden fattar inte vad du säger och bara hör en massa ljud. Och gör naturligtvis inte de här grejerna. För det finns ingenting i ditt kroppsspråk som indikerar att backa upp de här önskemålen eller kraven. Så att då införde jag en pratdetox där jag till och med blev så extrem att jag bestämde mig för att inte ens använda hundarnas namn. För jag tänkte att jag vill, ska jag göra detta speciellt som en första gångs grej, så vill jag göra det ordentligt. Och då blir det bara, har jag för många gråzoner i detta så kommer jag misslyckas bedrövligt. Så att jag vill ha det så svartvitt som möjligt. Och då bestämde jag mig för att inte ens använda deras namn. Så ljud var okej, men inga ord och inte deras namn. Och så höll jag det under 30 dagar, vilket medförde att jag blev så himla mycket bättre på att förmedla vad jag ville eller vad jag vill via min energi och kroppsspråk och satsa på den kommunikationsformen istället. Och det tog oss så himla mycket längre. Så jag har fortfarande pratdetoxar ibland. Nu är de inte 30 dagar utan nu kan det vara 3 dagar eller 5 dagar, en helg ibland. Bara när jag känner att nu behöver jag bara landa. Nu har det varit lite väl mycket prat och snack. Jag behöver bara landa och ladda upp mitt kroppsspråk och min energikommunikation. Jag behöver ladda den igen och vässa den igen för den börjar bli lite slö. Så det är tips. Sen så skulle jag också föreslå att man, om man nu har avancerat ifrån basic, så skulle jag, det är förmodligen så att du kan gå in och låta en del av ditt fysiska språk med hunden ersättas av din röst och ljud. Och det är intressant att jag säger detta precis efter pratdetox-tipset. Men då pratar jag alltså om röst och ljud och inte prat. Så att jag säger inte att du behöver ersätta det med ord. Men det kan du. För jag tänker mig ändå inte långa utläggningar. Att du ska ersätta till exempel en fysisk korrigering som till exempel en koppelknyck med ett långt samtal med din hund. Utan jag tänker mig att du kan ersätta den där koppelknycken med en harkling eller ett smackljud eller hundens namn. Vad du nu än vill använda för ljud för att få hundens uppmärksamhet och kanske låta blicken tala när du väl får det. Eller liknande istället för den där koppelknycken. Bara för att minska på den fysiska korrigeringen. För att i början så gjorde du knappt några sådana. Och om du gjorde dem så gjorde du dem väldigt illa. Nu när du har avancerat ifrån basic så gör du det till att börja med. Men du gör det ordentligt. Men nu kanske du, om du ingår i den här kategorin, gör det för mycket. Gör det för hårt. Gör det för ofta. Och det är inget bra. Så att då vill jag att du i så fall ersätter en del av det med att använda ljud istället. Och se vad det tar dig. Sen vill jag att du ska fokusera på din andning. Och det låter väldigt basic för att det är det. Och det är just därför det är så himla bra. Jag gillar enkla, simpla grejer för de fungerar. Så att fokusera på din andning. Fokusera på varje andetag in och varje gång du andas ut. Och håll det tempot, den rytmen du vill ha. Och när du gör det, då håller du det verkligen i nuet. För det går inte att fokusera på andningen och samtidigt vara någon annanstans. Så att det går hand i hand med att du ska slow down och dra ner på tempot. Så att det är väldigt viktigt. En hund är dessutom som en levande pulsmätare. Så att hunden känner med en gång om din puls går upp, om din andning förändras. Den märker med en gång de här grejerna som händer med dig. Så att om du fokuserar på din andning så ser du till att ta kontroll över den biten och då är du samtidigt väldigt medveten om precis vad det är din hund snappar upp från dig i samma stund. Dra alltså ner på tempot samtidigt. Sen har vi var uppriktig med dina brister och svagheter eller tillkortakommanden. Ta tillbaks den där ödmjukheten som du kanske har förlorat. Var helt ärlig mot dig själv. Lägg inga värderingar i detta. För att det här har ingenting med ditt värde som person att göra. Det här har ingenting med ditt egen värde att göra. För att det är där det blir kruxigt. Det är här det blir fel. Folk kopplar ihop sina brister och svagheter. Och tillkortakommanden med sitt egen värde. Och då blir det att man vågar inte riktigt erkänna för sig själv att man är dålig på det här och det här, eller brister på det här eller här, eller missar det här och det här. För att då samtidigt står jag här och påminner mig själv om att jag inte är en värdig människa. Om att jag inte liksom är värd det här, eller vem är jag egentligen? Det gör så ont att tänka på det, det gör så ont att känna det. Men det finns ingenting att känna, bara för att du kanske just nu överkorrigerar din hund och det är inte bra. Bara för att du kanske just nu inser att shit, jag har krävt för mycket av min hund. Jag har krävt ett lugn utav henne som jag inte ens har i mig själv. Jag har varit orättvis där. Det har ingenting med ditt egenvärde att göra. Du blev varken mer eller mindre värdefull baserat på de här bristerna. Så det finns ingen skam, det finns ingen förlust i att var uppriktig med de här delarna. Det finns snarare en förlust i att inte göra det. För att det betyder inte att, alltså bara för att du inte vill erkänna att det finns brister där, så betyder det inte att de inte finns. Tvärtom, de kommer att växa sig större så länge du lever i förnekelse. Så att vara uppriktig med dem. Och koppla det inte till ditt egen värde. Sen har du egentligen bara tre väldigt enkla grejer kvar. Och det är fixa det, gå vidare och slay. Bara work it. När du väl har fått ordning på detta, när du inser att jäklar, jag har tappat min ödmjukhet, jag har tappat en del av det, jag måste få tillbaka, jag måste komma ner på jorden igen, jag måste se till att min inställning och attityd har en viss kompetens att luta sig emot för att den ska matcha, så att jag inte går runt och är superkaxig och har inte egentligen den kompetensen jag snackar om att luta mig emot. Jag kanske inser att jag går runt och överkorrigera. Okej, då slutar jag med det. Fixa det. Ersätter det med en del ljud istället. Perfekt. Eller ögonkontakt eller vad som helst. Men jag skippar en del av det fysiska jag har kört mig fram till nu. Jag har till exempel fokuserat för mycket på min hunds brister. Och inser nu att min hunds brister är identiska med mina egna brister. Eller åtminstone finns det en extremt stark koppling i timing och allt annat. Så jag förstår att det kommer ifrån mig. Det har jag inte sett innan. Så det fixar jag nu. Nu är jag medveten om det. Nu ska jag sluta med det. Så att egentligen bara fixa det och gå vidare. Håll inte kvar. Bara för att du inser att det har funnits en brist. Eller finns fortfarande för att du håller på att fixa det och inte klar med det än. Gå vidare ändå. Varje stund är en ny stund. Varje dag är en ny dag. Hunden vill inte att du håller den kvar i någonting som redan är passé. Någonting som redan är förbi. Den vill uppskatta värdet i varje stund som finns. Den vill ha det så bra den kan i varje stund som finns. Inte ärva någonting dåligt ifrån en stund som inte ens existerar längre. För att du har bestämt dig för att hålla det kvar där. Så ska vi inte ha det. Så du fixar det och du går vidare. Och sen som sagt, allt som är kvar att göra, det är att slay. Och när jag säger att du ska slay, så menar jag att det är nu du verkligen bara rider på den här vågen. Du går rakryggad. Du är stolt över din utveckling. Du är stolt över dina framsteg. Du är stolt över modet som krävs för att vara där du är nu och ta dig vidare. Så att du bara äger hela paketet. Du äger allt ifrån dina brister och svagheter och tillkortakommanden till dina framsteg, din framgång. Allt som går bra, allt som ser bra ut, allt som känns bra, det äger du också, så att det är en balans däremellan. Det är vad du gör hädanefter. Så om du inte känner igen dig i den här kategorin än, så kanske du antingen har passerat den eller är på väg att ta dig in i den. Och då vet du vad som gäller. Då har du fått lite att tänka på i förväg. Och har du redan passerat den, så lär igenkänningsfaktorn vara hög. Det är den för mig i alla fall. Ja, jag hoppas att det här har gett er en massor. Och jag hoppas att nu i efterhand, när jag inser hur mycket det plingar där ett tag, att ni tog er igenom det med lusten att lyssna vidare i behåll, och att ni ändå har lyckats fiska upp mina olika pointers i det här avsnittet, och att det ger er någonting. Sen önskar jag er naturligtvis en bra morgon, middag, kväll, natt när ni än lyssnar på det här. Och så får ni ha det så himla bra. Så ses och hörs vi. Det är Balansguiden igen på torsdag. Och sen är naturligtvis podden tillbaks om en vecka igen. Okej, everybody. Ha det gött. Toodaloo mot balans.